Jag ska läsa från andra Kolosserbrevet, den 6-9 versen och sedan den 16-23 versen. Det som är lite skrämmande mitt i allt detta är att jag märker att jag behöver glasögon. Ja, nu ska vi fokusera på detta. Men om det blir tokigt så är det därför, vill jag säga. Det är så när man blir över 40. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter, och inte på Kristus. Ty honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma, själva kroppen är Kristus. Låt er inte beröva segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer så som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse, späkningar, förakt för kroppens behov.
Amen. Bra att du läste tydligt, för sista verserna var inte med på väggen. Vi ber en bön, vänner. Och om inte det känns väldigt skumt för dig, så lägg gärna handen på hjärtat. Och hjärtat just nu, det är den du är och inte bara muskeln. Så. Ska vi be att den du är, vare sig du har en väldigt bra vecka eller en väldigt jobbig vecka, vare sig Gud känns som ett frågetecken eller som en verklighet, att du får någonting ifrån Gud den här förmiddagen. Och därför så ber jag till dig, Fader Gud, skapare av hela universum. Jag ber till dig, Jesus Kristus, som visar vem Gud är, som har delat vår trasighet på jorden. Och jag ber till dig, Ande, du som är närvaron av Gud runt oss och i oss, att du ska tala till oss idag. Både vi som mår bra och vi som inte alls mår bra. Vi som är uppvuxna i kyrkans värld, som tycker så hört allt. Och vi som är nya i hela kyrkbranschen. Och det här blir en stund med dig och inte bara om dig. Öppna vår hjärna, vårt hjärta, vår själ, så vi hör vad du vill säga, Gud. Genom ditt ord som vi redan har hört, och genom bilder och andra ord. Låt det bli på riktigt, Gud. I Jesu namn. Amen. Ni hörde ganska långt bibeltext. Och jag valde den texten som en slags introduktion till predikan. Och när det här skrevs, då var det som två saker som störde kyrkan. Det ena var massa märkliga tankar utifrån kyrkan. Som gick ut på att ju mer extatisk, alltså ju mer liksom flummig man var, ju andligare var man. Och sen fanns det då rörelser i kyrkan. Ju mindre man bejakar sin mänsklighet, ju mindre man är människa, ju bättre är det. Och här är Paulus jättetydlig. Båda sakerna är helt fel. Vet du det förresten, att Paulus går mycket hårdare åt lagen och kraven i kyrkan än han går åt synden och trasigheten utanför kyrkan. Jätteintressant. Paulus är mycket, mycket hårdare när han ska liksom kritisera ledare som lägger krav på människor. Mycket hårdare. Precis som Jesus var. En mänsklig misslyckanden. Idag kommer jag att tala om mer liv, alltså hur man får andligheten att komma in igen. Jag kommer göra det, hoppas jag, utifrån att du känner, fy vad roligt, det här gäller mig. Det gäller mig. Och jag lovar dig, jag är en helt vanlig människa. Alltså, hade ni vetat vem jag är, där hade inte jag fått stå här liksom. Jag har så mycket misstag i mitt bagage som ni fattar inte. Och jag har så mycket märkliga tankar i mitt huvud som inte alls är säkert prästerliga. För jag är människa. Och du är också människa. Och jag är så ledsen när många av oss tror att jag inte är tillräckligt mycket kristen. För jag är människa. Ja, men du är ju människa. Och faktum är att det är snart jul. Visst är det skumt att det är snart jul. Och på julen faktiskt, då hände just det. Gud blev människa. Jag kan ta första bilden på en gång här. Och det här är helt enkelt ett ord från Jesus. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv är överflöd. Och vatten är en symbol för liv i alla världens kulturer. Vatten och ljus, det finns över hela världen. Liksom, oavsett religion och liksom, kultur. Vatten är liv. Och ljus är trygghet. Och liv. En del tror så här. Ju mer kristen man blir, ju mer from man blir, ju mindre skrattar man. Faktiskt. Ju närmare Gud man kommer, ju konstigare blir man. Alltså det är bra att tro, men jag vill inte bli för kristen, för då blir jag så där märklig människa. Hör nu, din vän som du har sett, som är en märklig människa, han kan mycket väl vara en märklig människa, men det är inte Guds fel. Han är märklig ändå. Han kan ha varit ännu märkligare utan Gud. Är ni med? För andlighet är aldrig lika med flummighet eller konstighet. Det är inte det. Barn älskade att vara runt Jesus. Och barn är extremt känsliga för märkligheter. De är som lackmuspapper, liksom. De fångar in det på en gång. Människor som hade helt fel livsföring, som var helt utdömda av samhället, älskade att vara runt Jesus. Så han var ingen människa som hade något liv som var märkligt, utan han ville ge liv och liv överflöd. Tar vi nästa bild här igen. Liv är mer än att inte. Gänget, jag jobbar i Göteborg som gatupräst. Det innebär att jag är på en anstalt 2 dagar i veckan med unga brottslingar, åldern 16-20 år. Och man kommer inte till mig om man har tagit en Snickers, utan man har gjort lite mer saker, va? Man har både rånat och sålt och dealat knark och skjutit och misshandlat och rövat bort människor i skogen och sönder knäskålar och annat elakt. Alltså man är ingen bra människa om man kommer till mig. Där jobbar jag. Sen jobbar jag också på krogen bland de lyckliga människorna. Men handen på hjärtat, hur lycklig är man egentligen? Du har märkeskläderna, du har ditt vinglas, men du vill inte vara lycklig för det. Men hade jag intervjuat de här människorna både på anstalten och på stan och sagt, hej, jag heter Markus. Ja, jag vet det, Markus. Jag är präst. Ja, du, det ser jag liksom så. Har du tid att svara på 2 frågor? Ja, det är klart jag har prästen. Alltid tid för en präst, det är bra. Fråga 1. Om jag säger ordet kristen eller kristna, vad tänker du på då? Men jag är inte så religiös av mig, men just därför. Ja, men liksom, jag är inte kristen. Nej, just därför. Vad tänker du på när du hör ordet kristen eller kristna? Då vet jag, då hade över hälften sagt så här. Säg 70% har hon sagt så här. Kristna är människor som är ganska bra människor. De gör inte så mycket dumt. Och de tycker inte om när andra människor gör dumt. Och de tycker inte om det här och det här och det här. Och framförallt inte den här saken. Och den här saken, det är deras favorit inte tycka om. Men så du frågar mig, vad heter du? Jag heter inte Erik. Och inte Mats. Och inte Mattias. Och inte Ronny. Vad heter du då? Jag heter inte Kutt heller. Och inte Boris. Alltså, hör nu, det är ju helt ointressant om jag ska förklara vem jag är och berätta vad jag inte heter. Eller hur? Ändå är kyrkan känd för vad vi inte tycker om. Och inte känd för vad vi tycker om. Eller när det är då ni här inne som är gifta, eller ni som kanske har varit på bröllop. Du som är gift eller som ska gifta dig någon gång. Tänk att stå framför vid altaret. Står det så här: nej, nu måste välja bort Petra och Karin och Lisa och Veronica. Vad jobbigt så här liksom. Nu måste jag hålla mig till henne liksom. Om du står där har Ågren vilka du ska välja bort, min vän, då är inte någon att gifta dig. Stackars man, stackars fru. Om fokus är på vilka du inte ska välja. Men det är helt fel fokus. Fokus är, det finns en massa vackra kvinnor såklart för mig som man. Och för dig som kvinna, massa vackra män. Men just då är inte fokus på vilka du inte ska välja. Utan på honom eller henne. Kristen andlighet får aldrig ha fokus på vad vi inte liksom väljer. Utan på vad vi väljer. Det måste vara fokus på Jesus Kristus. Och det läste här i texten. Liksom, har inte fokus på massa märkliga liksom, uppblåsta syner och ängladyrkan och visioner. Eller på att späka kroppen. Ha fokus på Jesus själv. Han är fokus. Frågar jag samma 100 personer. Både killarna på anstalten och partymänniskorna på avenyn. Där jag jobbade natt. Frågar dem. Du, frågar nummer två. Om jag säger Jesus då. Vad tänker du på då? Ja, men jag var ju inte kristen, sa jag ju. Nej, men ännu är spännande. Berätta. Alltså jag kan ju inte allt som en. Vad har jag hört? Att han var en bra gubbe. Han gick till dem ingen gick till. Han var den första punkan. Jag har hört det lite långsökt, men visst. Han var åtminstone, det var han som rebell i alla fall. Det var han. Så jag håller med om det. Så. Han var den första kommunisten. Han gjorde gott. Jesus är känd för det goda han gjorde. Är ni med? Så att liv per definition får aldrig vara liksom vad man inte gör. Utan vad man vill och vad man gör. Därför är det så att liv från Gud och kristen andlighet är alltid fokuserad på det goda man gör. På det goda man tar emot. Och inte på vad man väljer bort. Då blir det som bröllopet där man har fokus på de andra kvinnorna. Kristen tror inte välja bort i första hand. Inte ens i andra hand. Det är att välja Kristus Jesus. Nu tar vi nästa bild här. Jesu första under, hans absolut första under, då han visade den här världen att han var sänd ifrån Gud, då han faktiskt gjorde ett skapelseunder. Han ändrade liksom molekyluppsättningen i H2O. Alltså han gjorde vatten till vin. Alltså han gjorde alltså ett under på molekylnivå. Alltså skaparen grep in i sin skapelse. Sammanhanget var faktiskt inte en kyrka. Han var på en fest, han var på ett bröllop. Jesus var på ett bröllop, han var på en fest i vardagen. Och på i judisk kultur. En del har hört det här förut. Inte alla. I judisk kultur är vin symbolen för liv, passion, sensualitet och det goda livet. Och bröd är symbol för vardagen. Så i nattvarden, då firar man Gud är med i vardagen. I det enkla. Och han är med i festen i det stora. Och vin är symbol för fest, passion och sensualitet. Perfekt på bröllop. Bara att mitt i bröllopsfesten tar vinet slut. Det är som någon drar i partybromsen liksom. Nu är det slut. Alltså väldigt, väldigt som, extremt som, tråkigt för gästerna. Och väldigt, väldigt som, genant för festfixaren liksom. För det är slut. Och Jesu mamma Maria, och vilken är det? Kunde Gud skapa liv i min mage utan en mans medverkan? Gör ett under på molekylnivå. Kan jag göra det igen? Så hon sa, du, min son där borta, han löser vinfrågan. Ja, men han, som, men det som, han har väl ingen så här, liksom, han känner väl ingen vin som säljare. Du, han uppfann druvan, ditt pucko. Sådär va? Så, det står i Bibeln faktiskt, så pucko. Jag kan grekiska, man hittar det med raderna där. Så då säger Jesus, din mamma säger att du kan lösa vinfrågan. Mamma. Men så ser han in i brudparets ögon och ler. Mamma, bra. Och nu kommer min poäng här nu. Lyssna här. Lyssna noga, sa han. Som, vi löser det som, har ni liksom några karaffer? Liksom? Alla karafferna är som utburna. Har ni inga skålar? Ni har ingenting. Om ni har några glasflaskor. Vi har ingenting. Några terrakottakrukor då? Vi har ingenting, Jesus. Jo, förresten, vi har ju de här tempelkärlen. Då hade man 6 stycken stora krukor, 100 liter, som man hade i hemmet, lyssna nu, för att tvätta sig, göra sig helig för att kunna möta Gud i templet. Det mest heliga i det hemmet, det som var som ett eget rum, alltså ett eget bås, det hemmets mest heliga symbol som var förknippad med bön och tillbedjan och förbön. Det som var som för heligt för ens ha framme. Det, sa Jesus, ta fram det. Ja, men det är heligt. Jag är helig. Give it to me, baby. Så, va? Och de bar fram det. Och Jesus välsignade det heliga reningsvattnet. Och de tog sen och skulle hälla upp det. Hade det blivit vin. Lyssna här nu. Jesu första under var mycket mer än att han bara ville göra vatten till vin. Han ville visa en sak. Andlighet är aldrig livsfientlig. Andlighet bejakar livet. Andlighet är mitt i livet. Och andlighet faktiskt ökar glädjen. Är ni med? Alltså, väldigt, jag ska tänka dig, om vi tycker det är, som är provocerande idag att höra det här. Att han gjorde vin av reningsvatten. Ungefär som vigvatten. Liksom. Alltså, tycker vi att det här är liksom brutalt? Tänk då på den tiden. Alltså kollisionskurs hjärnan. Men så kan du inte göra. Jag gjorde det just. Ja, men det är ju heligt. Vad tror du jag är, min vän? Så andlighet är aldrig livsfientlig. Det var inte Jesus. Vi går vidare. Nu kommer vi till, det här var Jesu första under. Nu kommer vi till när Gud skapade världen från början. Så här står det. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Vi ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskaper, alla vilda djur, alla kreatur som finns på jorden. Gud skapade en människa till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud besignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er upp för jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himmelens fåglar, över alla djur som vilar på jorden. Ta nästa bild här. Gud sa det, jag ger dig alla fruktbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han har gjort var mycket gott. Innan Gud skapade människan står det bara i Bibeln. Gud såg att det var gott. Sen kom du och jag in i bilden. Då sa han, se, det var mycket gott. Visst är det härligt? Det var mycket gott. Och han sa faktiskt så här. Uppfyll jorden, föröka, det vill säga njut av varandra som man och kvinna. Och sa han så här, sa han inte usch och fy. Gör det en gång ibland. Han sa inte det. Han sa njut av varandra och sa det var mycket gott. Ta nästa bild. Bara kort för det är naket. Byt den igen. Perfekt. Det får inte bli för mycket nu en sån här förmiddag. Marcus, får aldrig komma tillbaka hit igen. Jag såg ett par bröst. Så va? Men nu hann jag ändå få en liten glimt av hur Adam och Eva såg ut. Gud skapade Adam och Eva och sa att det var gott inne med. Hör nu, redan i Bibelns första bok sa Gud att vara människa är någonting bra. Det är någonting fint, någonting vackert, någonting gott om människa. Och det här är kanske Bibelns mest häftiga vers. Sammanhanget är, Jesus har predikat en hel dag. Han talat. En hel dag. Och han har varit så intressant att lyssna på. Folk har som dumt bort att äta. På kvällen och säger lärjungarna, Jesus, du har fått ganska länge nu. Ja, jag vet. Jesus, alltså det här är som rekord till och med för dig. Alltså 7 timmars predikan, Jesus. Det är ganska långt så. Ja, men de lyssnar liksom. Men ändå liksom. Ja, men skaffa mat då. Men Jesus, det finns ingen mat här. Så småningom kommer en man med matsäck. 5 bröd och 2 fiskar. Det här sammanhanget. Men varför slår det till så många? Jesus sa, och folk slår sig ner. Det var gott och grätt på den platsen. Visst är det en härlig vers? Varför vill Johannes ha med att det är gott om gräs? Varför står det i Bibeln? Vet du varför? För det är mycket godare att ha en picknick på gräset på en grusplan. Alltså jag är seriös nu. När Jesus gör ett under, då valde han en atmosfär, alltså en plats där det var skönt att sitta. Alltså han valde en plats där det var härligt att vara. Han bejakade livet. Han valde inte en grusplan. Nu ska vi sitta här och känna hur jobbigt det är att leva. Så ska Gud ska få lite bröd på era stjärtar som ligger på gruskornen. Hörrni, vad läste vi i den första versen som Linda läste? Folk som sysslar med späkelse, med självförakt, förnekelse med kroppens behov. Som tror att ju mer jag lider, ju bättre är det. Håll inte på med sån trams, sa Paulus. Jesus gjorde tvärtom. Han valde en plats där det var gott om gräs. Jag tycker det är en sån vacker vers. En sån underbar vers. Och det slog sig ner och det var omkring 5000 män. Plus kvinnor och barn. Vänner, andlighet är inte liksom att lyfta handen och bara, åh, det känns som det skakar lite. Det gör det ibland, men det är inte det handlar om. Det känns som mina ögon uppfladdrar lite. Och det gör det ibland. Men andlighet är på riktigt. Hungriga människor blev mätta. De blev det på riktigt. Och det skedde på en plats där det var skönt att sitta. Alltså jag har haft picknick en gång på en grusväg. Vi letade en picknickplats, jag mina vänner. Och vi hittade ingen. Det slutade i ren desperation. Körde på en sån landet, så var det som elstängsel för kor. Till slut gav vi upp. Vi parkerade bilen här. Så vi satte oss på en grusväg och kollade på gräset på andra sidan elstaketet. Och det kändes faktiskt ganska halvt. Mycket godare att ha picknick på en gräsplan. Mycket godare att möta Kristus i livet än att göra det som jobbigt för sig när man möter Gud. Vi går vidare. Precis samma tema. Liv får aldrig vara så kravfyllt. Hör nu. Kristen tro är en möjlighet. Det är inget tvång. Alltså det är inget tvång. Jag sa det senast igår när jag jobbade på mina nattklubbar. Prästen, varför måste jag tro då? Det måste du inte. Det måste jag ju. Nej, det måste jag inte. Har jag sagt att du måste tro? Nej, det har du faktiskt inte sagt. Så killen, min uppgift, det är ungefär som jag skulle haft en sån singelsajt på nätet. Mötesplatser.se eller matchmaking.com, va? Jag känner till dem. I alla fall en del av er. Och jag. Så. Jag känner till den då, fast jag inte är singel. Har du en sån hemsida, då är inte min uppgift att övertyga singelkillen A och fatta att han behöver minsann ha en tjej. Eller singeltjej B som älskar att ha fyra killar samtidigt. Det är inte min uppgift att få henne att fatta att hon behöver ha en relation. Min uppgift är att få dem som vill hitta kärleken och hjälpa dem lite. Så är det för mig med Gud. Min uppgift är inte att tvinga på dig helig ande. Vad är det för trams? Men, säger Markus, faktum att vet, jag har känt dig 3 år liksom, och du vet att jag inte vill ha en tjej. Men nu vill jag det. Jag tror det finns någon för lilla mig. Eller tjejen. Markus vet att jag har haft ganska många brudar så liksom. Eller killar så här, va? Jag har ganska många partners så. Tror att han finns för mig. Tror det finns den stora kärleken för mig. Det är min uppgift som präst och som pastor. Inte att tvinga på dig, men att erbjuda. Vill du, då kan du. Om du inte vill, då behöver du inte. Visst är det härligt? Förbön är en möjlighet, inget tvång. Gå till kyrkan på söndagarna. Om inte din pappa är jätteelak mot dig och du är inte 18. Det är inget tvång. Det är en möjlighet. Eller hur? Så att andlighet för aldrig var det som kravfyllt. Du får. Du måste inte. Och gänget, för att vara väldigt nypersonlig, jag har helt slutat att bekämpa synd. Helt slutat med det. Jag har slutat tänka på vad jag inte får. Jag har inga sådana krav, Marcus, du får inte. Jag får allt. Men jag gör inte allt. Förstår du? Jag säger att det är mycket godare att tänka vad jag får än vad jag inte får. Jag får. Men jag gör inte allt. För jag är fri. Jag följer inte massa lagar eller krav. Jag är fri. Och friheten gör faktiskt, när jag slutade bekämpa fel, då blir jag en bättre människa. Då kommer en inre motivation och inte yttre krav. Jag vet inte om ni har hört den bilden om killen som hoppade i sängen. Hans pappa hade köpt en sån hästensäng, du vet, de var ganska dyra. De kostade som min bil, så va? Så en jättefin säng. Pappan hoppade så här. Skulle som typ hoppa in i pappas nya säng. Tror du pappa blir glad då? När han hör som en fjäder han slår i marken där. Sluta hoppa, Erik! Nej. Den här goa femårstrotsen liksom. Den är väl signat underbar. Så länge det är en andras barn och inte sin egna barn. Han hoppade igen och fjädern slog igenom. Till slut tappar pappa fattningen. Så han sa massa fula ord. Fullt av skitunge. Först var läppen darra på killen. Sen man skratta. Vad är det så roligt, Erik? Pappa, här uppe hoppar jag fortfarande. Och gänget, precis så är det med krav utifrån. Du blir inte den människa du vill vara som Gud har tänkt genom andliga krav utifrån. För det berör inte din insida. Men friheten berör din insida. Så du får du motivation att bli den människa du vill vara. Vi går vidare. Liv kan inte du skapa själv. Fast en forskare lägger samman alla aminosyror för att bygga den här då molekylärnivån. Hör att jag inte är biolog, utan teolog. Det hör ni, va? Så du behöver inte vara orolig. Jag vet mina begränsningar. Du har allting samlat i provrör. Ändå blir det inte liv. För liv kan man inte skapa. Liv är fortfarande ett mysterium. Liv kommer. Du kan inte skapa det själv. Så är det också med liksom livet från Gud. Du kan inte liksom, du kan inte bara hokus pokus. Nu kommer det. Bara 1, 2, 3. Nu är jag glad. 1, 2, 3. Nu är jag fylld med Gud. Alltså, du kan inte liksom lyfta dig själv i håret och bara liksom pick, pack, pux. Halleluja. Lyfta just för sånt, tre låsånger så är det klart. Du kan inte skapa dig själv. Men du kan ta emot det. Och det kommer nästa bild här. Liv smittar. Visst är det en vacker bild på Jesus? En italiensk modell. Tycker han är jättefin, så jag valde honom. Liv smittar. När Jesus gick på jorden och det kom en spetälsk, den tidens mest fruktade sjukdom, som smittar genom beröring. Och spetälska är så hemskt att du tappar din känsel och ditt immunförsvar. Så en liten infektion förstör hela handen. Och fastnar du vid en krok, då känner du inte det, utan du går vidare och fingertoppen är kvar. Därför så har så många spetälska även idag som har lepra, de saknar liksom en del fingertoppar. Och det är inte för att de bara så faller av som de gör i filmer i Hollywood. Utan det är att kroppen kan inte hantera infektion och du känner inte av när någonting fastnar. De har på sådana här klockor liksom, oren, 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 som flyttar på er liksom så här då. Här kommer jag. Alla gick åt sidan, utom en man. Han gjorde tvärtom. Ställde sig vägen. You may not pass. Du får inte gå förbi. Om inte jag får krama dig. Ja, men Jesus, en kram. Ja, men då kommer du. Nej, då kommer du bli. Nej, men Jesus. Nej, men du. Och när de möttes, Jesus kramade om mannen, kvinnan. Tror ni A, Jesus blev besmittad med spetälska? Eller tror ni B, att en spetälska blev besmittad med liv från Jesus? Är det en kuggfråga? Nej, det är ingen kuggfråga, säger Vedalen. Jesus besmittade med liv. När du kommer till Jesus, när du ber till Gud, kan inte du smutsa ner Jesus? Är det som förstöra för honom? För du inte är så himla helig. Du kan inte det. Däremot finns en stor risk att du blir smittad med hans kärlek. För liv smittar. Vi går vidare. Snart färdiga. Liv är en gåva. Liv är en gåva, en present. Och det goda en present är, vet du att en present säger inte så mycket egentligen om mottagaren, men ganska mycket om givaren. Om jag ger en present till dig, då säger det någonting om vad jag tycker om dig, men egentligen inte så mycket vem du är. Och när Gud ger liv, då säger det mycket om att han vill ge dig liv. Inte för du som förtjänar eller inte förtjänar det. För det är han som ger. Det är han som ger. Vi ger julklappar till våra killar på anstalten varje år. De får julklappar. Och många får ingen mer julklapp än de som vi ger. En del har ingen som ringer när de fyller år. Killar som är 17 år, det är ingen som ringer till dem. Pappa ringer inte, mamma ringer inte, syrra ringer inte, brorsa ringer inte, farfar ringer inte. Det är ingen som ringer till dem. Och på julafton, de får inga presenter. Och en del har skött sig ganska bra. En del har gjort tvärtom, de har bråkat och hotat oss med kniv. Så där, va? De bland annat hugger dem och grejer. I och med att de inte mår alltid 100 på insidan. Men vet ni att han som har skadat en personal med kniv, han får också en julklapp. Han kanske till och med behöver den bäst. Förra var det jag som köpte julklapparna. Då köpte jag böcker med bra värderingar till dem. Med titeln "Det är aldrig kört". Med små korta berättelser om att hoppet finns. Och alla killarna fick en "Det är aldrig kört" bok julklapp. För en gåva säger mer om givaren än mottagaren. Så är det gänget med anden, med Guds närhet. Du kan inte förtjäna den. Nu har inte jag sett en dålig film på nätet på en hel månad, så nu kan jag nog ta emot Guds ande. Helt fel tänk. Nu har jag gett jättemycket kollekten till kyrkbygget, nu kommer jag få mycket från Gud. Helt fel tänk. Du behöver inte förtjäna det genom att välja bort mindre bra saker, eller förtjäna genom att du får en medalj. För du gör bra saker, för det är en gåva som är fri. Nu ska vi strax landa här. Nästa bild. Det här tycker jag är kanske den en av de häftigaste beskrivningarna på Jesus i hela Bibeln. Där står i Apostlagärningarna det här titeln "Vägvisaren till livet". Vi ser en härlig titel på Jesus. Han som visar vart livet med stort L finns. Vägvisaren till livet. Och Johannes står så här: han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Den här världen tog inte emot Guds hjärta med namnet Yeshua, Jesus på svenska. Men åt den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Det är en gåva. Din uppgift är att ta emot gåvan. Livet från Gud, det är fritt. Din uppgift, det är bara att säga ja tack, eller nej tack. Du kan välja det. Du kan välja att ta emot livet, eller välja att inte ta emot livet. Så det kan du påverka. Du kan ha en stängd hand, eller öppen hand. Och en stängd hand har två problem. Den kan inte ge, men kan inte heller ta emot. Så du kan välja att ha en öppen hand eller en stängd hand. Det kan du påverka. Du kan inte påverka någonting mer än att ta emot, för det är fritt. Till sist nu då, sista bilden. Jesus var på en festival, och här var temat vatten. Vet du, folk hade druckit vatten flera dagar. För vatten, som jag nämnde i början här då, det är symbol för liv. Så den här judiska festivalen då, då var det som extremt mycket fokus på vatten. Alla hade som tvättat sig i vatten och badat i vatten, druckit vatten. Och det är så skönt. Då har Jesus så mycket ironi. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstar, så kom till mig och drick. Det är roligt. Jag tror inte någon var törstig. Inte utifrån törst i alla fall i kroppen. Däremot tror jag att alla kände: här inne är jag fortfarande törstig. Precis som i natt. Där stod då ett gäng grabbar. Jag har druckit sin sjunde shots. En liten smaksad liten drink så. Och två öl var. De var inte längre törstiga. De hade fått sin kick. Men de var mer törstiga och pratade livet än någonsin. På den inre törsten. Där det hade bara ökat. Du kan inte som fylla på ditt djupaste behov av yttre saker. För du kan inte skapa liv. Du kan bara ta emot det. Den som tror på mig, hur hans innersta ska strömma och levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Gänget, anden, Guds liv, är inte för proffskristna. Det är inte de som talar i tungor högt. Hör nu, jag talar aldrig i tungor högt någon gång. Det gör ni själv. För vem vill höra Markus rabba-sabba-snack? Ingen. Jag lovar er. Jag talar inte tungor högt. Jag går inte runt och liksom och är ett miffo på stan. Vill ha förbön. Det är ingen som vill det ändå. Du kanske vill ha förbön, men du får ske på ett vettigt sätt. Så du som känner mig, Markus, jag är inte så kristen av mig. Då är anden för dig. Ja, men jag fattar inte allt. Välkommen till klubben. Men Markus, du fattar inte vad jag gjorde igår. Nej, vet du vad jag gjorde förrgår? Får du inte veta. Ge inte dig själv underkänt, icke godkänt i att få del av Guds liv för att du är människa. Sanningen är precis tvärtom. Först när du bejakar att du är människa kan du bli fylld med anden. För anden kommer din mänsklighet till del. Där möter han dig. Han möter alltid dig där du är, inte där du vill vara. Jag säger det igen innan jag säger amen. Jesus möter alltid dig där du är, inte där du vill vara. Är du ledsen, då möter han dig i din sorg. Har du frågor, då möter han dig i dina frågor. Och är du glad, då möter han dig i din glädje. Nu tror jag att ni har förstått dagens poäng. Annars är jag en väldigt dålig kommunikatör. Att andlighet inte är lika med konstighet. Att kristen fromhet inte är lika med livsförnekelse. Tvärtom, när du vågar bejaka att du är människa. Så sluta kalla dig själv andra namn än ett eget namn. Jag heter inte Leif. Jag längtar efter att kyrkan i Göteborg ska bli känd för att jag har fokus på Jesus Kristus. Han som förlåter. Den sången jag sjöng innan bibeltexten. Löjligt stark sång. Respekt och kärlek till författaren och till er. Det är det handlar om. Nåd. Nåd. Och samma nåd som gjorde att du en gång blev kristen. Samma nåd är det som gör att du idag blir fylld med Gud. Samma nåd. Det är fortfarande nåd. Så anden är också nåd. Nu ber vi tillsammans och välkomnar Guds ande att aktivt fylla oss. Gud, Fader i himmelen. Gud, Moder. För du är även moderlig såklart, Herre. Du skapade man och kvinna till din avbild. Det vet vi, Herre. Vi är inte dummare än så. Jesus Kristus, tack att du har visat på ett sånt otroligt härligt sätt att ditt sätt att visa på andlighet var väldigt jordnära. Du gjorde vatten till vin. Du gjorde ett under på en gräsmatta med mycket gräs. För du ville visa, jag tycker om livet. Herre, hjälp oss att inte vi går på samma misstag som människor har gjort i så många hundra år. Då vi tror att ju mindre mänsklig jag är, ju bättre är det i dina ögon. Ju mer jag bekämpar mig själv, ju lättare är det att möta Gud. När det faktiskt är precis tvärtom. När jag kommer som jag är till dig Gud, då möter du mig där jag är. Hjälp oss att förstå att det är en gåva som du ger till var en. Och vår uppgift är att ta emot det om vi vill. Men att dem som tog emot honom gav rätten att bli Guds barn. Och som vi sen läste, detta sa han om anden, så var den skulle få som trodde på honom. Herre, vi tror på dig. En del av oss har en liten tro, tycker vi. En del av oss tycker vi har en större tro, men vi har en tro på dig, för vi är här idag. Och tack att den lilla tro vi har räcker. Vi har en liten tro på en stor Gud. Och nu välkomnar jag dig, helig ande, du Guds liv, in i våra liv idag. I vår kamp. Vi som kämpar med vårt äktenskap. Kom in i vår kamp. Var med oss i den kampen, Herre. Vad som än händer framöver, Herre, så var med oss i den kampen. som kämpar med sjukdom och ohälsa, Herre. Vi bjuder in dig i den kampen. Vi som har en relation till någon vän som vi har skurit sig helt. Gud, vi behöver dig i den kampen. Antingen för att på något sätt säga förlåt mig och sen kanske gå skilda vägar ändå. Men då säga förlåt. Eller ge förlåt. Var med oss i vår kamp där våra barn fattar fel beslut. I våra ögon och kanske även i andras ögon. Och Herre, vi kan göra en lång lista. Du vet, Gud. Men kanske framförallt, Herre, men det behöver inte handla om sjukdom och trasighet utan om tomhet här inne. Fyll oss med liv, Gud. Fyll oss med liv. Vi behöver dig, Gud. Vi behöver dig, Gud. Fyll oss med liv, Herre. Be om ett vinunder. Att liv och passion ska börja flöda på insidan. Så kom, Gud, med din ande. Välkomna dig, Gud, in i våra liv, var en av oss. Både vi som är gammalkyrkliga och vi som är nya i kyrkvärlden. Möt oss. Amen.